Du lyssnar på poddversionen av nyhetsbrevet Coachteamet. Den här gången kommer vi att fokusera lite grann på matchlikt och hur man kan bygga träningar efter det. I Svenska Basketbollförbundets ramverk för spelutveckling så lyfter man en av grejerna just att man ska jobba mer matchlikt. Och det har funnits en diskussion kring men vad är matchlikt och ska man inte jobba teknikbaserat längre och sådär. Andrew, vad är dina liksom reflektioner kring det?
Ja, men den här frågan har vi fått jättemycket. Våra första månader på tjänsten så känns det som att varje gång vi är ute hos en förening så lyfts just det. Ja, men vad är matchlikt? Får inte jag träna teknik längre? Får inte vi träna en mot någon? Ska allting vara fem mot fem? Och det är just där vi, jag tror vi har gjort en feltolkning av ordet matchlikt. Att alla tränare som vi hittills har träffat har tolkat det som att vi rekommenderar att vi ska träna fem mot fem. Låta ungarna spela. Och vi behöver inte in och peta eller coacha någonting överhuvudtaget. Och det är väl det vi ska diskutera idag. Vad är matchlikt? Jag tror först måste vi börja med att utgångspunkten att om vi skulle försöka simplifiera basket. Vad utgår det ifrån? Och helt enkelt är att skapa övertag i anfall. Och i försvar att förhindra eller hindra sina motståndare från att skapa övertag. Och i det så är det mest beslutsfattande. Och bryter vi ner beslutsfattande så ska individen ta till sig information, ta ett beslut och sen agera. Och det i sig är matchlikt. Att det hela tiden pågår beslut och i kombination med att kunna genomföra sina basketfärdigheter i beslutsfattande miljö så blir det matchlikt. Så matchlikt som det går att vara. Och det kan ju vara en mot en, två mot två, två mot en, fyra mot fyra och så vidare. Så att det inte är fem mot fem som vi rekommenderar.
Nej, istället handlar det mer utifrån att kunna göra situationer där vi lägger in försvar. Egentligen. Där det finns en motstånd, där finns någonting att ta hänsyn till. Och sådär. Men varför, om vi vänder på det lite grann, varför ska man då inte, kan man inte träna på allt det här om man har liksom teknik fokuserat?
Absolut. Jag menar, vi kan göra passningsövningar, dribblingsövningar, skottövningar så matchlikt som möjligt också. Och där kan man lägga in coachande försvar. Det är ett begrepp som jag tycker är rätt nytt och fascinerande. Alltså vad är coachande försvar? Att använda vi coacher i försvar eller använda spelare i coachande försvar. Att allting behöver inte vara 100% att nu är det en mot en eller två mot två. Utan det kanske finns en del restriktioner. Man kanske försöker fokusera på vissa moment eller färdigheter för att utveckla just passningar eller dribblingar. Till exempel om nu ska vi fokusera mer på dribblingsteknik, då håller vi oss till den här rutan med försvar och kanske bara dribbla med sin svagare hand eller starkare hand och så vidare. Och så skapar man kanske en övning utifrån de restriktioner.
Men när du pratar om coachande försvar, vad liksom konkret liksom innebär det för den som är coachande försvar så att säga?
Ja, men jättebra exempel. Eller jättebra fråga. Säg till exempel att vi coachar några 12-åringar. Och vi ser att de har lite svårt med sin vänsterhand. Jag som är coachande tror jag kanske forcerar dem eller försöker att få dem att använda just den handen mer än deras starkare hand. Så att istället för att lägga en begränsning på att den här övningen får du bara driva med vänsterhanden. I det coachande tror jag får de ta ett beslut utifrån var finns mitt övertag? Ja, men det är om jag dribblar med vänster till korgen. Så jag har gjort så att mitt coachande svar har tvingat dem till ett beslut att se och identifiera vad övertaget är och sen utmana sig själv genom att använda sin, just i det här fallet, sin svagare hand.
Om du skulle se det, alltså vi säger det vi kan träna på attack mot korgen. Och sen så gör vi det, och det kan vi göra då, vi kan göra det genom att vi till exempel som man värmer upp på en vanlig match oftast i många fall. Det vill säga man har ett led med taritur och man har ett led som ska göra layup, de går och gör sin layup. Då tränar de ju på att göra attackera korgen och lägga i bollen. Kontra till exempel om vi har en försvarare och vi lägger till en försvarare. I princip ungefär samma övning men det är en försvarare med när de attackerar korgen ska lägga i den. Vad är fördelarna med att ha en försvarare i en sån typ av övning?
Ja, men du kan väl fråga dig själv, hur ofta kommer de till lägen där de inte har försvar? hur ofta kommer vi till lägen som vi värmer upp gång på gång på gång innan en match där vi dribblar in i samma takt och avslutar på ett förbestämt sätt och gör poäng. Hur ofta sker det i matchliggningssituationen? Hur utvecklande är för en individ? Forskningen visar att genom att kunna tolka situationen, ta beslut och agera därefter, där sker den mest effektiva utvecklingen för individen och spelaren. Så att vi vill lägga till försvar för att det är just beslutsfattande. Sen att de får vara kreativa, hitta nya lösningar, utmana sig själva, träna olika färdigheter. Det är det som visas vara den mest effektiva för spelutvecklingen. Så det är kanske så att det inte alltid är lika snyggt som en tvåledsleps uppvärmningsövning. Att det ser lite slarvigt ut. Men pratar vi om spelutveckling, pratar vi om att individer ska framåt i den processen, så finns ingenting mer effektivt än just det.
Man har tre träningar i veckan. Du har ett 14-årslag. Du har en träning. Ska all tid av den träningen vara mer försvar? Eller hur bör man tänka som coach?
Jag tror inte jag kan ge ett svar till allihopa där. Utan jag tror verkligen man får känna att vilken nivå är mitt lag på och de individer i den gruppen på. Vart befinner vi oss? Jag som jobbar med spelutveckling skulle önska att varenda övning att det fanns försvar. Ett, så tror jag det är mer utmanande. Två, jag tror att det är mycket mer interaktivt och roligare för barnen. Jag tror inte på den processen som jag kanske växte upp i när jag spelade, där det var 3-0 och 5-0 och 1-0. Utan jag tror liksom när man får utmana sig mot sina gentleman eller kollegor eller spelare, kompisar, så tror jag att det blir mer tävlingsmoment och mer utmana på det sättet, roligare. Så att jag skulle jättegärna vilja se försvar och anfall i alla övningar. Men samtidigt så är det en rekommendation och jag tror att alla tränare får se över sin egen träningsgrupp hur det ser ut.
Sen tänker jag att man kan säga också att det kanske behöver vara så att om det är en spelare som har lite problem med en viss typ av teknik eller så, att man kan träna den isolerat utan försvar, hjälpa den. Ja, men okej, den kommer inte fram på skottet. Okej, men kan jag hjälpa den spelaren utan försvar först och sen plocka in den med försvar? Att man inte känner att okej, men jag måste ha försvar hela tiden. Ja, men det är inte filosofin, utan det är väl mer att vi vill sträva åt det.
Och det är väl just det vi menar med icke-linjärt. Att förstå att det sker i olika etapper. Att det finns personer som behöver mer tid inom vissa områden och vissa som kanske plockar upp det samma andra. Så att har du en spelare som har det väldigt svårt med en viss fotarbete eller fotnedsättning eller hur de ska hantera bollen. Ja, men hjälp den in, bryt ner så att de kan se hela bilden så att de får en förståelse innan vi bara slänger in dem in i leken igen. Och det är väl det som är svårigheten med just träningen, att kunna se varje individ, vad är behovsanpassat, vad är de behöver, vad är de skulle dra nytta av just i det här momentet och verkligen ta den tiden och se hela människan här och se okej, okay, just nu går de igenom en mognadsfas, deras kondition kanske inte riktigt är just nu, vi behöver i deras situation, i deras fall, så behöver vi stötta dem lite mer med det här ifall det är isolerad teknikträning.
Jag tänker också att det liksom handlar om två varianter av effektivt kopplat till matchlikt. Och det ena tänker jag är att vi har inte mycket tid som helst om vi tränar saker integrerat. Försvar, anfall, beslutsfattande, de grejerna. Och skillsträning samtidigt, för vi tränar ju på teknik när vi gör det här. Det är inte så att vi bara tränar på beslutsfattande, utan vi tränar ju på tekniska moment, bara att vi gör det i en mer matchlikt kontext, då sparar vi betydligt mycket tid. Jag behöver inte göra en försvarsdrill bara där vi slidar fram och tillbaks, samt en anfallsdrill där vi bara utan försvar går på korgen, utan jag kan kombinera de två. Det blir ju mycket mer effektivt. Och sen tänker jag också det här med på tal om effektivt, att vi lär dem att vara effektiva basketspelare. Att okay, vilka typer av teknik funkar generellt, men speciellt för mig personligen. Alltså om jag tränar på att göra saker efter vad som funkar för mig, så kommer jag ju på match att kunna prestera mycket bättre.
Absolut. Och jag menar, du är precis inne på rätt sak här. Vad är det de ser? Vad har de med sig? in i det här? Alltså vad har de för kreativa tankar och lösningar på det? Hur funkar deras kroppar? Vad är det för rörlighet som faktiskt funkar? Vad, utifrån deras förmåga, styrka, svagheter, vilken move är bäst lämpad för deras kropp? Så det kan ju vara så att ja, men vissa föredrar att använda den här för att de är väldigt starka i sidorörelser från höger till vänster, medan andra vill använda en annan typ av move. Och där måste de få kreativa och få testa och utmana sig själv och se ifall de kan lösa gåtan. Jag tror att när man reflekterar över ledarskapet som man själv spelade för och kanske i början av sin coachkarriär använde, då antog man att man hade alla svar. Man antog att man hade löst gåtan. Och ja, du kanske har löst gåtan utifrån dina ögon, dina sanningar. Och jag tror att det är den reflektionen som jag har gjort under min tid som tränare, att det finns ju oändligt med olika sanningar, om man säger så. Och reflektioner och hur man tolkar situationer och hur man ser på det. Och där måste jag låta spelarna, vi måste låta våra spelare få igen det ägandeskapet och få se det och få tolka och identifiera vad är gåtan och hur ska jag lösa den här. För att ge dem verktygen sen senare när vi inte har svaren i en match. När inte kan lösa en annan lags försvar, att de faktiskt kan se och identifiera att så här ska vi röra oss. För att vi kan inte alltid anta att vi alltid svarar. För det kommer komma en dag där du möter en coach som är precis lika duktig som dig, som har exakt samma svar. Och du kan inte lösa deras anfall eller försvar. Och där istället handlar det om att dina spelare ska kunna slå deras spelare i vissa moment med boll eller utan boll. Och vilka verktyg har du gett dem för att kunna göra det?
Jag tänker också att hela grejen med att ha mer matchlika träningar är ett, att man förändrar spelarnas syn på vad som är basketträning. För ofta känns det som att man nöter grejer som okej, okay, i alla fall jag tycker inte det är alltid jättekul och som spelare att stå och passa, bröstpassa 30 minuter. Jag tycker det är väldigt roligt att spela basket i olika former. Och om vi använder tiden till att i olika former spela mer basket, med begränsningar i en vi fokuserar på vissa skills och vissa moment, men vi gör det med försvar, så kommer antingen spelarna att se att oh shit, jag spelar ju basket hela tiden, istället för att det är så att man liksom strävar efter okej, men kan vi inte spela snart?
Är det den frågan du får oftast?
Ja, ganska ofta har man
fått. Jag tror att alla våra lyssnare som är tränare, de kan liksom hand med hjärtat säga helt ärligt, den frågan som kommer direkt från början av träning, hela vägen till slutet, där när ska vi spela match? Oavsett vart jag har coachat, vilken nivå, om det är knatte, basket, hela vägen upp till elitverksamheten. Alltid så kommer den frågan, när ska vi spela? Och då undrar jag, när jag ser träningen, varför låter vi inte dem spela mer? Varför måste de vänta? Och det är väl det som det här går ut på, att ja, men låt dem äta desserten. Varför ska de behöva vänta?
Ja, exakt. Och sen tänker jag också att för då blir det ibland, så upplever jag, att jag ska inte tala för alla, men jag själv kanske har tänkt så ibland, att då slänger man in lite 5-5 på slutet för att liksom, ja men egentligen kanske inte vi är inte riktigt där, tycker man, eller man säger, men vi behöver träna mer på returtagning eller liksom passningsteknik, men jag slänger in det här 5-5 på slutet för att ja men då får de lite roligt på slutet, utan att jag tänker så mycket på varför och vad vi spelar på slutet. Istället för att de många moment är spelmoment. De får spela mycket istället. Och dessutom så tränar vi på de här individuella teknikerna samtidigt.